Du lyssnar på 10:e avsnittet av Nyans, en feministisk true crime-podd som går igenom uppmärksammade rättsfall och ställer sig frågorna: vad har hänt? Hur ser bevisläget ut? Hur resonerade rätten och varför? Hur har debatten efteråt sett ut? Vi följer FUP till domslut till rubriker, rapportering och reaktioner. Och målet med detta är att ge dig som lyssnar fler nyanser i ett annars väldigt svartvitt debattklimat. Och de ni kommer höra prata om det här i Nyans är Hanna Bergvall, jurist och expert på den juridiska lingon. Paula Dahlberg som driver kontot Vardagsrasismen och har särskilda skills inom utvecklingspsykologi och retorik. Och jag, Kajan Andersson, som är journalist och opinionsbildare och har en särskild förkärlek för att plöja domstolshandlingar. Idag ska vi prata om fallet Bobby. Hej hörni!
Hej, hej!
Jag märkte att det är lite... Det är svårt att göra en smidig övergång efter att man har droppat att man ska göra fallet Bobby. Det är riktigt, riktigt tungt den här veckan.
Ja, det har varit väldigt jobbigt att förbereda sig, tycker jag, inför det här avsnittet. Det är så att man har dragit sig för att göra det, för att man vet att okej, när jag läst igenom det här, då kommer jag... Liksom inte vara på humör för att jag har någonting
nej, gud, nej.
Efter.
Jag har verkligen blivit på dåligt humör. Var det jättegrinig och stingslig.
Mm. Jag hade ju den här momenten när jag insåg att jag och Bobby är födda samma år. Det tyckte jag kändes jättejobbigt. Så att så här, vi är jämngamla. Han borde ha varit här liksom med mig. Samma gammal, lika gammal som jag.
Och lika gammal som min... När han, gud, nu är det en granne som bor här. Ja, jag hade inte mycket att göra. När Bobby gick bort så var han ju 10, precis som min äldsta är. Så det är fasiken vad nära det är. Alltså. Och sen är ju själva fallet så obeskrivligt vidrigt.
Men jag tror att det är så svårt att förstå. Och det vet jag att tingsrätten också pratar massor om. Så här, att varför gör de här så här? Mot Bobby. Att det liksom finns inget svar på det. Jag tror att det gör att det också blir så otroligt obehagligt. Ja. För att det är så obegripligt varför någon skulle behandla ett barn på det här sättet.
Ja, det är ju liksom över tid och det är ett sånt... vet inte, när vuxna människor tar njutning av att göra illa och skada och kränka och förnedra barn. Vi har ju varit inne på det flera gånger i andra avsnitt när vi pratar om liksom med ondska eller vad gör man med de här personerna som där det inte bara är omständigheter utan de liksom har det i sig på något sätt. Jag vet inte, här är det ju svårt att komma ifrån den känslan när det är så extremt.
Ja men verkligen, verkligen.
Ja men ska vi ta och trots min borrande granne köra igång så får vi ju mer utrymme att prata om det efter.
Ja. En liten disclaimer bara. Jag sitter ju på ett hotellrum. Och jag har inte med den här ställningen som mikrofonen sitter i. Så att jag ska försöka sitta så stilla jag kan. Så att det inte blir något sladdljud. Men är det något sladdljud så ha lite överseende.
Jag tror att man överlever detta.
Mm.
Då kör vi igång.
Nyans.
Ett händelseförlopp. De vi kommer prata om idag, som vi också namnger, då det är ett så pass uppmärksammat fall och Bobbys namn redan är ute och hans förövare är vuxna personer, så kommer vi att namnge de namnen som de hade vid tidpunkten. Och det är då offret i den här hemska historien som är Bobby. Bobby Eike. Och de två förövarna är Eddie Larsson och Nina Eike. 12 mars 1995 föds Bobby. Hans mamma Nina är då 19 år och har ensam vårdnad om barnet, då hon i princip inte hade någon kontakt med Bobbys biologiska pappa, en man som hon har haft en kort, en veckas lång relation med. Bobby föds med det som kallas fragil X-syndrom, ett syndrom som orsakas av en förändring i en gen på X-kromosomen och som också är den vanligaste ärftliga orsaken till intellektuell funktionsnedsättning som Bobby också hade. Senare fick Bobby även diagnoserna ADHD och autism. Vid 10 års ålder bedömdes Bobbys intellektuella utvecklingsnivå vara densamma som hos en genomsnittlig 4-5-åring. Nina och Bobby bor i Stenungsund i en lägenhet i närheten av den särskola som Bobby går på. Nina jobbar och Bobby är ofta hemma hos sin mormor som bor i närheten och som man har en väldigt nära kontakt med. Utöver det så har Bobby en stödfamilj som han åker till ungefär en helg i månaden. När Bobby är 10 år, under våren och tidig sommar 2005, så träffar Nina Eddie Larsson för första gången. De kommer i kontakt med varandra via en så kallad dejtingtelefonlinje. Då arbetar Eddie som grävmaskinist och hyr ett litet förfallet torp i närheten av Nässjö. Eddie intresserar sig väldigt för det som man på den här tiden kort och gott kallar för SM6, sadomasochism. Och relationen mellan honom och Nina rör sig mycket kring prat om det här, framförallt inledningsvis. Bland annat så berättar Nina i förhör hur hon tidigt fick instruktioner av Eddie att skriva en SM-berättelse till honom och sen läsa upp den på telefon medan han onanerade. I fuppen så kan vi också genom bekanta till Eddie läsa hur Eddie ofta uttrycker sig både rasistiskt och grovt sexualiserat. Ofta om små flickor, så runt från 13-åringar ungefär. Han är även dömd sedan tidigare för bland annat grov misshandel vid upprepade tillfällen och våldtäkt. Och under rättegången så berättar flera av hans ex om hur relationen med honom har varit, varav en vittnar om hur hon har blivit fastbunden och torterad av Eddie under hela tiden som de var tillsammans. Det var ju några månader. Hon upplevde också hur hon blev kontrollerad och inte tilläts lämna torpet. Nina och Eddie blir i alla fall ett par under den här sommaren 2005 och i slutet av sommaren är de förlovade. Kort därefter flyttar Nina hem till honom i torpet och efter några veckor får Bobby säga hej då till sin gamla skola och till mormodern och flyttar han också. Hans mormor berättar i förhör att det här var otroligt jobbigt för Bobby som blev väldigt orolig och ångestfylld över den här omställningen. Men han börjar i alla fall på en ny skola i Nässjö och lärare där tycker att det fungerar bra för Bobby. Men 15 december samma år så sjukanmäler Nina Bobby. Hon säger att han har feber och influensa. Efter ett tag så följer skolan upp det här och tar kontakt med Nina för att få veta hur det är med Bobby och när han kan tänkas komma tillbaka till skolan. Men hans mamma uppger att han fortfarande är sjuk. Nu är det maginfluensa. Efter den så uppger hon att Bobby är hemma för att han nu inte vill gå till skolan längre för att han har varit hemma så länge. Man beslutar till slut att Bobby ska få en ny inskolning 30 januari 2006. Men dagen innan den planerade skolstarten så ringer Eddie till polisen i Göteborg och meddelar att Bobby är försvunnen. Eddie, Nina och Bobby ska ha varit på väg till Stenungsund för att hämta saker från Ninas gamla lägenhet när de stannade på en stormarknad. Jag fick ett quinoafrö alltså. Eddie, Nina och Bobby ska ha varit på väg till Stenungsund för att hämta saker från Ninas gamla lägenhet när de stannar på en stormarknad för att köpa en blomma till Bobbys mormor som de också skulle hälsa på. Eddie berättar för polisen hur Bobby var arg under bilresan och att han inte ville följa med in på affären. Och därför fick han sitta kvar i bilen medan Nina och Eddie gick in. När de kommer tillbaka till bilen, ungefär en kvart senare, så är Bobby borta. Polisen är snabbt på platsen och eftersom det rör ett barn som dessutom har en funktionsnedsättning som är helt försvunnen, så sätter man snabbt in stora resurser och söker efter 10-åringen. I dagar söker man och man ber även allmänheten hjälpa till, men Bobby hittas inte. Några som dock inte är särskilt aktiva i letandet efter Bobby är Eddie och Nina. Bobbys mormor berättar i förhör hur hon blir väldigt arg på Nina för att de inte har lust att leta. Och att när de väl gör det så är de ute en kort stund och sen så åker de hem igen. Polisen tycker att paret beter sig märkligt redan från början. Det är till exempel bara Eddie som pratar. Nina kan inte svara på de enklaste frågor om sin son. Polisen upptäcker även en del oklarheter i händelseförloppet de berättar om. Och när Bobby inte hittas, trots det här stora söket, så misstänker man att paret har bragt honom om livet. De begärs häktade och häktningsförhandlingen sätts till 17 februari 2006. Men inför häktningsförhandlingen så ändrar sig Nina och meddelar att den här berättelsen om att Bobby försvunnit på en parkeringsplats är fabricerad. Nina berättar istället att Bobby är död och att hans kropp har sänkts i en sjö utanför Jönköping. Nina får åka och peka ut platsen på sjön. Det finns en videoklipp på det här där man ser en rätt lugn kvinna gå på isen och peka ut var hon och hennes sambo har dragit kroppen av hennes döda son i en pulka och var de sen sågat upp en vak och sänkt honom. Polisen dyker på platsen och det hittas ett bylte som visar sig innehålla Bobbys döda kropp. Den är inlindad i plast och det har virats kättingar och andra tyngder runt kroppen för att den ska sjunka. Vid obduktion upptäcker man en ansenlig mängd skador på Bobbys kropp. Och det är skador som stämmer väl överens med resten av vad Nina nu berättar om. Det hon säger är nämligen det här. Och nu är det extrem triggervarning för allt som kommer. När Nina träffar Eddie så blir hon väldigt intresserad. Inte minst för att han bor på landet och hon har längtat efter att flytta ut i naturen. Hon berättar om Bobby för honom med bakgrund av att hon har upplevt att alla som kommer i kontakt med Bobby blir irriterade på honom och att hon också blir det till och från. Men Eddie ska tydligen inte ha haft något problem med det här och när de träffades så menar Nina att han var hygglig mot Bobby. När paret förlovade sig och det bestämdes att Nina skulle flytta ut till torpet så hon upp sig från sitt jobb och blev därmed av med sin inkomst. Men Eddie har sagt att han hade ett eget företag och att han har ärvt en massa pengar och att han skulle försörja henne och Bobby. Nina tar ändå ett lån på 100 000 kronor som de ska använda till att renovera torpet. Enligt Nina så trivdes Bobby med flytten, både i skolan och i det nya hemmet. Ju längre in i relationen de kom, desto mer uttalat blev Eddies intresse för SM6. Det kom fler och fler krav från Eddie på till exempel hur Nina skulle klä sig och vad som skulle ske när de hade sex. Nina börjar fundera på att lämna Eddie men vågar inte. Samtidigt som Eddies sexuella våld ökar förändras även hans förhållningssätt till Bobby. Nina säger att det hände att hon själv blev irriterad på Bobby och gav honom en örfil. Men att Eddie tyckte att Bobby hade för mycket att säga till om och att han skulle ner i rang. Han störde sig på fler och fler saker med Bobby och ville att Nina skulle sätta honom på ett hem. Något som hon uppger att hon sa att hon inte ville. I mitten av december 2005 blir Eddie av med sitt jobb. Det gör att han är hemma hela dagarna. Och det är då som Nina menar att hennes och Bobbys situation förvärras. För samtidigt så blir Bobby sjuk och tvingas vara hemma från skolan. Nina berättar att det från och med då och fram till att Bobby dör i slutet av januari 2006 i princip inte gick en dag utan att han blev utsatt för övergrepp. Eller regelrätt tortyr kan vi ju säga. Nina berättar också hur hon själv är delaktig i misshandeln och det här plågandet av sin son. Men menar att det är för att hon är så rädd för Eddie och rädd för att bli behandlad på samma sätt själv. Hon tyckte också att det var bättre om hon var med och till exempel slog så att hon kunde kontrollera hur hårda slagen blev. Men det finns även situationer där hon också medger att hon handlat på eget bevåg. Det vill säga att hon har skadat Bobby utan att Eddie ens har varit med. Det Eddie och Nina utsätter Bobby för är bland annat det här. De binder och tejpar fast honom vid en stol, ofta naken. De slår honom med skärp och vedträn. De tvingar i honom kattmat och alkohol genom en tratt. De ger honom elstötar mot hans fötter, händer och genitalier genom ett elstaket. De tvingar ut honom naken mitt i natten och mitt i vintern som straff för något han gjort. De tejpar fast nerbajsade kalsonger på hans ansikte och tvingar honom att sova med det. De torterar hans genitalier med en dammsugare, droppar stearin på hans kropp och så vidare. När det är dags att börja vårterminen på skolan har Bobby så många synliga skador att de inte vill skicka iväg honom till skolan. Istället så uppger de alltså att han blivit magsjuk och att han blir kvar hemma. Dagen då Bobby dör säger Nina att hon och Eddie hade druckit under dagen, något som de ofta gjorde, och bråkat. Eddie ska ha börjat plåga Bobby inne vid matbordet, men på något sätt så hamnar de ute på gården. Bobby hade pyjamas på sig, Eddie beordrade att den skulle tas av, så Nina hjälpte till med det. Bobby blir nedlagd på marken och det skyfflas snö över hans kropp. Bobby säger till slut att han behöver kissa och få tillåtelse att gå iväg lite för att göra det. Men när Eddie ser att han inte har kissat så blir han vansinnig och frågar varför Bobby ljuger. Han puttar ner honom på marken och säger till Nina att hjälpa till att hålla fast honom. Nina sätter sig över Bobby medan Eddie har en känga tryckt mot barnets bröstkorg. Till slut så släpper de och går in men låser ute Bobby som straff. Under tiden så diskuterar de sinsemellan hur länge man kan vara naken utomhus på vintern utan att få skador och vilka kroppsdelar som skadas först. Efter 15-30 minuter så släpps Bobby in. Då tejpas han fast i en stol och så ställer de den framför vedspisen. De lämnar rummet, det går lite tid. Eddie går in i rummet till Bobby någon gång. Nina uppfattar det som att han gör något med Bobby då, för han ler när han kommer tillbaka. Till slut så går de båda in i rummet och Eddie har med sig tejprullen. Då hjälps de åt att böja bak Eddies huvud, tejpa fast det mot stolsryggen. Bobby säger ingenting, men är vid medvetande. Han tittar liksom efter Nina. Nina och Eddie går då och sätter sig och äter mat. Och sen går de tillbaka in. Nina känner att Bobby fortfarande är väldigt kall om fötter och händer. De skär loss honom då, skär av tejpen och bär upp honom till hans rum. Han är vid medvetande, berättar Nina, men han är väldigt slapp i kroppen. Kan inte riktigt gå själv. De lägger honom på sängen och lämnar rummet. Efter ett tag säger Nina att Eddie ska ha sprungit upp till Bobbys rum och sen ropat på Nina att komma. Bobby andas inte och Nina säger att de gör mun-mot-mun-metoden och hjärtmassage men att det inte hjälper. Nina uppfattar att det är någonting i Bobbys mun och det är en liten apelsinbit som hon tar bort. Nina går ner till köket igen och till Eddie och de pratar om vad de ska göra. De kan inte ringa någon, säger Eddie, eftersom Bobbys kropp ser ut som den gör. Nina berättar att hon tar en whisky för att lugna ner sig. Och sen går de och lägger sig för att sova. Nina kan somna ganska snabbt. Morgonen därpå tar Eddie upp frågan om vad de ska göra med kroppen. Och de bestämmer sig för att börja med att lägga den i en säck. Placera den i lagården bredvid. På vägen dit ser de blodspår i snön. Nina tar en kniv för att hacka bort det så att det inte ska synas om någon kommer dit. Då säger hon även att hon hoppades att det skulle göra ont i hans blodådror när hon hackar med kniven. Hon kan i efterhand inte förklara varför hon säger så. Hon medger också senare att hon kan ha kallat Bobby för olika saker när hon varit arg. Och att hon har sagt du ska få för alla dessa jävla 10 år till Bobby. Men menar att det var Eddys idé att hon skulle säga så. Hon har också själv gett Bobby sprit för att lugna ner honom. Och matat honom med kattmat när han varit fasttejpad i en stol. Både Nina och Eddie är aktiva med förslag kring vad de ska göra med kroppen. Och ett alternativ som de lyfter är att bränna ner en byggnad med kroppen i. Och sen säga att det måste ha varit Bobby som lekte med tändstickor. De beslutar sig dock för att de ska sänka den i en sjö. Och efter några dagar så lägger de Bobbys kropp i bilen och kör iväg. Men de hittar ingen bra sjö. Så de kör tillbaka. Och kroppen läggs i den här ladan igen. Någon dag senare åker de till en sjö som de nu har bestämt sig för. Sågar upp ett hål. Varpå de åker tillbaka och hämtar kroppen och de här tyngderna som de ska använda för att sänka kroppen med. Och det är vad de gör. Det är efter det här som Eddie presenterar idén med att Bobby ska försvinna på en bilresa. Och de genomför den planen. Eddies utsaga är en helt annan. Jag kommer inte ge den lika mycket tid här eftersom rätten bestämmer att det är i huvudsak är Ninas utsaga som de kommer gå på. Man hittar även teknisk bevisning i form av blod på till exempel den här dammsugarslangen och ett bälte, vilket stärker Ninas utsaga. Men Eddies berättelse handlar i stort om att det är Nina som är våldsam mot sin son och att han upprepade gånger försöker stoppa henne. Någon gång så tvingas han att vara med för att hon inte ska bli ännu argare. Han säger att Nina kallade Bobby för ett monster, men att han var glad att ha pojken på gården eftersom han saknar sina egna barn. Ja, de hade 3 egna barn som han hade begränsad eller ingen kontakt med. Han säger också att efter att Bobby dött var Nina så glad och uppspelt och ville skåla. Att han inte kände att han kunde ringa någon, för då skulle de se hur hon betedde sig. En sån här detalj som har kommit upp också i förhör och som man tar upp i rätten är att, och det här är de båda överens om, att efter att Bobby har dött så ville Eddie inte ha sex, medan Nina gott tyckte att de kunde fortsätta sexlivet som vanligt. Och jag stannar där, tror jag. Så får Hanna ta vid.
Det här är Nyans.
Oj. Gud, jag blir helt så här. Jag vet inte. Man blir helt matt bara av att höra allt det här. Det är så otroligt fruktansvärt. Man måste nästan så här samla mig lite.
Jag känner hur jag blev illamående. Bara att man tar de där orden i sin mun. Alltså det är...
Ja, alltså även fast jag har läst det här, att höra dig, Kajan, berätta det, liksom, det, ja, jag vet inte. Man tror liksom att ja, men nu har jag hört det en gång, nu är jag, liksom, nu kommer jag inte bli berörd, men det funkar inte riktigt så. Ja, jag ska som vanligt prata om hur rätten tänker. Och jag kan väl börja med att säga att man tänker ju att liksom, de borde bli dömda för mord, Eddie och Nina, men det blir de inte. Åklagaren yrkar på att de ska fällas för mord. Men istället så blir de båda två dömda dels för flera fall av misshandel, brott mot griftefriden, vilket är hur man behandlat kroppen efter att Bobby dött. Och sen vållande till annans död. Och vållande till annans död, det handlar ju om att de har varit liksom, oaktsamma. Och därför blir de ansvariga för att han har dött. Men jag kommer komma tillbaka till det mer om en liten stund. Ja, som Kajan var ju inne lite på det här. Men man har det som händer i tingsrätten är att det finns två olika berättelser. Dels så har vi det Nina berättar och sen har vi det Eddie berättar. Och tingsrätten väljer att gå på det Nina berättar som skiljer sig väldigt, väldigt mycket från det Eddie berättar. Och det är på grund av att, eller de har ett ganska långt resonemang egentligen kring det här. Men det bygger på att det Nina berättar, dels så finns det teknisk bevisning som liksom stödjer det hon berättar. Men sen också så liksom säger de att om hon berättar på ett, liksom, på ett sätt som är självupplevt. Och ja, det, därför är det trovärdigt, det är mycket detaljer. Ja, och hon också berättar ju om saker som hon själv har gjort. Så att på det sättet uppfattar man inte att hon försöker på något sätt skylla ifrån sig. Utan att hon liksom ändå tar upp det. Så att därför väljer man att gå på hennes uppgifter. Det Nina säger också är att hon gjorde, alltså att hon misshandlade Bobby, det var på grund av nöd. Och det här köper tingsrätten inte alls. För nöd är ju som, om man kan ju begå ett brott, men under vissa förhållanden, om det är liksom en nödsituation, så kan man bli ursäktad för det. Men tingsrätten köper ju inte det här för 5 öre. Dels för att det är, så här, det är flera misshandlar, det är liksom tortyr som har pågått under väldigt lång tid. Hon har haft möjlighet att liksom sätta stopp för det.
Och sen liksom tillstår hon ju själv att hon, en hel del saker har hon gjort på eget initiativ. För att hon har tänkt att Eddie vill det liksom.
Ja, alltså hon har precis, att hon har gjort det på eget initiativ. Och då har hon sagt någonting i stil med att så här, ja men om jag inte gjorde det så skulle Eddie bli arg och typ göra det värre och såna där grejer. Men sen det som är grejen är ju så här, hon är ju vårdnadshavare och då har man ju ett större ansvar att se till att ens barn inte blir utsatt för brott, till skillnad för om man vore någon helt, någon, liksom, någon främling. Så, för vi har ju inte i andra fall som, eller nu blir det lite rörigt här, nu ska vi se. Så här, det tingsrätten gör är att de säger att i de fallen då Eddie har misshandlat Bobby och mamman har funnits med i bilden även fast hon inte har gjort det, så säger man ändå att hon blir dömd för medhjälp för de brotten. Och det gör man för att hon är vårdnadshavare. Och därför har hon en skyldighet att skydda sitt barn. Hade hon varit någon annan, typ grannen, då har man inte den, man har inte riktigt på samma sätt en skyldighet att ingripa. Ja. Men hur som helst, man går på hennes uppgifter. Och hon har ju, det är alla de här grejerna Kajan tar upp som hon har berättat om. Och de blir dömda för det. Men de blir ju inte, som jag sa innan, dömda för mord. Och då är vi ju tillbaka till det här med uppsåt. För att man ska dömas för mord så måste det åtminstone finnas likgiltighetsuppsåt. Och det är då att man inser att det finns en risk för att det här ska, alltså för att personen ska dö. Och man är likgiltig inför att den risken förverkligas.
Man bryr sig inte så mycket.
Nej, man bryr sig inte. Man är så här, ja, det kan, mitt syfte är inte att det ska hända. Men det kan hända och jag skiter i om det händer, typ. Sen säger man också att alltså, om det är så att det är en väldigt hög risk. Och man liksom, den här personen inser att det är det. Då säger man oftast direkt att det är likgiltighetsuppsåt. Och då är då frågan, har de insett den här risken eller inte? För det ska jag också säga, så att det inte handlar inte om den, om det är en verklig, liksom, alltså även om, det är ju uppenbart att det finns en verklig risk för det här hände. Han dog, så att det är uppenbart att risken finns där. Men frågan är, har de insett det? Har de insett att den risken finns? Och det kommer de fram till att de har inte insett det. Att de har uppfattat den här risken som liten. Och då går man bland annat på att de resonerade kring så här, hur länge kan vi lämna honom där ute utan att han tar liksom får skador av det och så vidare. Och sen så tar man också upp, vilket jag fick jävligt dålig smak i munnen av, att de säger att alltså det är inget fel av tingsrätten, men det känns så fel ändå. Tingsrätten säger att de måste ha tänkt så här att han har ju inte dött tidigare av samma behandling. För det här är inte första gången de har lämnat honom ute i snön, i kylan naken. Och det har gått bra inom citationstecken. Det har ju verkligen inte gått bra, men ni förstår vad jag menar. De andra gångerna, så därför så borde de inte ha förstått att det är en sån hög risk i princip.
Just det, man kanske ska säga att dödsorsaken, det man tar fram är väl det här att han har... att han har fått kräks som har kommit ner i lungorna. Visst är det? Ja, så att han
kvävts. Exakt. Alltså den fastställda dödsorsaken är att han har kvävts av hans egna uppkastningar. Och att det i sin tur beror på att han hade så försämrat allmän tillstånd. Och man tar också in en läkare som pratar, som de har vittnesförhör med, om det här med nedkylning av kroppen och hur mycket... liksom de räknar ut vilken temperatur Bobbys kropp skulle haft och hur han skulle ha blivit påverkad och så vidare. Och man säger att så här, ja, behandlar man en människa eller behandlar man ett barn på det här sättet, så kommer det leda till att man får ett, liksom, man tappar medvetandet i princip, eller får ett försämrat tillstånd, att man liksom inte vaknar av att man kräks. För det går inte att, i vanliga fall går det inte att kvävas på sin spya. För att man vaknar och kräks ut det. Alltså kroppen är ju designad så att man vaknar. Och sen så tar de ju upp det här med att de försökte återuppliva honom. Vad de berättar. Vilket också talar för att det inte har funnits uppsåt till att han faktiskt skulle dö. Och sen tar de också upp att det Nina har berättat är att den här misshandeln och tortyren var ett led i någon slags uppfostran av Bobby. För att det som utlöste det, enligt Nina, var ett dåligt uppförande från Bobbys sida, menade hon då. Och det här menade tingsrätten talar emot att man hade avsikt att döda honom. Det här med att misshandeln skedde på grund av uppfostran. Men alltså när jag sitter och berättar, det låter ju som att så här, tingsrätten typ inte bryr sig. Men det är inte sant. De skriver väldigt mycket om att det här är liksom helt... ja, men att man kan liksom inte tänka sig något värre sätt att...
Nej, och det tycker de ju, alltså det ska man vara jättetydlig med, att de understryker det på väldigt många ställen, hur vedervärdigt och grovt det är.
Men precis. Och de döms till max straff liksom på den skalan, för det blir ju inte mord eftersom att man kom fram till att de inte har uppsåt. Men de får ju ändå, man säger att det här är väldigt grovt, de ska ha det högsta brottet inom ramen för de andra brotten som har begåtts. Och de får 10 år vardera, vilket betyder att de släpps ut efter 2/3 om de inte har betett sig särskilt liksom illa när de har suttit inne. Och de är ju ute nu, för de släpptes ut efter 6 år. Men det ska också sägas att den här domen överklagades av alla parterna, alltså av åklagaren, av Eddie och av Nina. Men hovrätten kom fram till att det tingsrätten har sagt är rätt. Så att man bara fastställer tingsrättens dom. Jag förstår helt hur tingsrätten har resonerat när de pratar om uppsåtet. Och ja, men det här är sånt fall där man bara känner så här, att det här han borde få livstid. Liksom. Men tingsrätten har i uppgift, eller domstolen har i uppgift, att titta på hur lagen ser ut och hur man tillämpar den. Och sen tillämpar den liksom kliniskt på fallet utan att plocka in hur man själv känner. Och jag tycker att de har resonerat riktigt.
Ja, och man kan ju tycka att domstolen har resonerat rätt och riktigt och samtidigt tycka att det är moraliskt så fruktansvärt att de här personerna ändå sitter så pass kort tid i fängelse. Man kan ju tycka båda sakerna samtidigt. Liksom. Det behöver inte gå emot varandra. Ja.
Nej, och den kategorin skulle jag säga att jag tillhör.
Och det är ju det här med uppfostringsbiten, för det återkommer ju i FUP och i domen att hur Eddie liksom resonerar kring det. Han drar paralleller till hundar till exempel. Och hur man liksom ska dressera dem och få dem att lyda. Och det här att han tycker att Bobby har satt sig för högt i rang och han ska ner i rang. Liksom. Så att det är ju ett återkommande. Ja. Det är tydligt att det är så han ser på saken.
Ja, och det här är ju en sån grej som tingsrätten frågar sig. Varför har misshandeln skett? Som ett led i att förstå om de har haft uppsåt. Och det svaret de ger är ju så här, men att det som sägs är att det handlar om att det skulle varit uppfostran. Men samtidigt så säger tingsrätten att det här liksom, de kan inte begripa det. Hur man kan behandla ett barn så här. Ja.
Nej, så precis, uppfostran från Eddies håll då, så från Ninas håll i alla fall, vad hon själv säger. I någon slags rädsla. Det finns ju en passage i domen också när man har tagit in, vad heter han då? Kvickchommen, Christiansen, heter han så. Han ja, som är med det. Var med i hela Kvick-härvan. Vi säger Christiansen nu, så får jag väl ändra mig sen i så fall. Där han också gör någon lång utläggning om att Nina är särskilt jag-svag.
Just det, den biten. Ja. Ja, jag tog inte upp den för att, alltså det är precis, det är sant. De, hörs jag?
Ja.
Jag fick upp en sån här symbol, bara, you lost connection. Jag bara, nej! Ja, nej men de, precis. Nina försöker, eller hennes försvarare försöker ju få det till att Nina liksom, ja men är en väldigt jag-svag person och att hon inte kan liksom stå emot den här Eddie och det han säger till henne att göra. Mm. Men och domstolen är lite så här, ja, det kanske är så, men det är inget, det är liksom, det ursäktar inte den här typen av beteende. Du är vårdnadshavare, det här är ditt barn.
Ja.
Det räcker liksom inte det, att säga att man är jag-svag och man har svårt att säga ifrån.
Nej, man kan inte göra undantag i lagen för att man är en person vars karaktärsdrag bedöms vara jag-svagt.
Nej, exakt. Och det är precis det tingsrätten säger. De bara, ja, det spelar ingen roll om vi kommer fram till att du är det eller inte.
För nej.
Det är inte tillräckligt. Nej. Ursäktar inget.
Nej.
Så att, ja. Ja, det är det någonting mer ni funderar på själva domen?
Nej, alltså jag är väl inne som du på att resonemangen av det. Vi ska säga det, vi har inte fått tillgång till hela FUP:en utan läst delar av den. Men nu, utifrån det som jag har sett så tycker jag att resonemanget verkar rimligt. Liksom.
Ja, alltså det är ett liksom, rent juridiskt, det är korrekt, det är rimligt. Ja. Moraliskt så känner man ju säkert alla, säkert domstolen också, att det är så här åt helvete. Liksom. Men ja. Det finns ju ett syfte med att man ändå ska hålla sig till det, att inte låta liksom det man känner få bestämma i domstolen, för då är vi ute på väldigt farlig mark.
Ja, och sen så är det ju när man går in i resonemang med sig själv, som i alla fall jag gör i huvudet, där det blir en krock mellan att så här, ja men okej, hade de istället för att begå de här övergreppen och den här tortyren, hade de haft ihjäl Bobby med uppsåt första gången, så hade det bedömts som värre än det här liksom utdragna som och det här fruktansvärda som resulterade i samma sak. Och det är klart att det är en ett jobbigt resonemang att vara i. Samtidigt så är det så det ser ut, jag vet inte. Vad tänker du om det, Hanna, förresten?
Nej, men jag förstår precis hur du menar, och det instinktivt så känns det ju fel. Mm. Men för, alltså, eller så här tänker jag, att man skulle kunna liksom ändra det här och göra det på ett annat sätt, och göra det att de här typen av fallen som vi pratar om nu, att det ska bedömas som så mycket allvarligare, att det ska vara ett högre straff och så vidare. Men då är det någonting för politikerna att ändra på i så fall, och inte domstolen. Domstolen har ju bara att titta på vad som står, hur liksom rättstillämpningen ser ut och hur lagen ser ut, och liksom, följa det.
I många andra fall och i mordrättegångar och sånt där, så tar man ju hänsyn till offrets grad av lidande. Vi har pratat om det förut, med att man får dödsångest och så här. Och att det ska påverka påföljden och påverka straffet. Här blir ju inte det i proportion.
Nej, det som händer är att man slår ju taket. Ja. För de får ju maxstraff. Så att det går ju inte att liksom ge mer än det. Och det är väl det som blir problemet, att man känner att, så här, att de förtjänar mer på grund av allt det här lidandet han har fått genomgå. Men vi har inte strängare straff.
Nej, så. Det är mer, alltså det jag kanske famlar efter är väl att det skulle vara någon mer rimlig, nu vet inte jag hur det skulle gå till, men någon mer rimlig proportion mellan den utsattas lidande och påföljden. För i alla fall så funkar det ju inte jättebra. Men det, som i det här.
Alltså det här är ju det som är med... Alltså juridik är fyrkantigt. Mm. Det är det. Alltså, jag vet att jag pratar med mina klienter om det här så jättemånga gånger. Att just att det är fyrkantigt. Och det finns en anledning till att det är det. Det är ju för att lika fall ska bedömas lika, olika. Och det, då händer det ju att... det finns inte den här flexibiliteten som gör att när det sticker ut ett fall så här, så har man inte möjlighet att ge mer än vad man kanske som man egentligen skulle vilja.
Nej.
Men det är ändå jag är ändå beredd att göra det avkallet, om man säger så, för att få ta ändå den fyrkantiga juridiken, för att det är det som är rättssäkerhet.
Mm. För att alternativet blir mycket
värre. Nu blir det lite... Ja, man kan ju diskutera det här, men bara i stora drag hur jag tänker kring det. Alternativet är inte bättre.
Och det är det här som är så viktigt i de här diskussionerna också. För att ofta så kommer, när man reagerar emotionellt och man tycker att en påföljd, ett straff är för lindrigt i förhållande till vad som har skett till exempel, så är det ofta där som man stannar. Att man tycker att det här är för jäkligt och de har gjort det här, och hur kan de vara ute och starta nya liv efter 6 år? Liksom? Det är ju ingenting. Men att vi just måste återgå till att det ser ju ut som det gör, inte för att personer som torterar barn ska få ha det så lätt som möjligt, utan för att hela systemet ska fungera i stort så rättvist som möjligt och så säkert som möjligt.
Precis, och man får också komma ihåg att det i Sverige i alla fall, så är inte syftet med att straffa, det är inte att ge igen för att det är ett begåtts. Det är inte för vedergällningens skull, till skillnad från exempelvis USA, där vedergällning är en liksom självständig anledning till att man straffar folk. Men i Sverige så handlar det ju om liksom prevention, liksom individual, alltså för individen och andra grejer, och då Gud, vad var jag på väg med det här någonstans?
Ja, men det var väl det. Att då kan man liksom inte bara fastna vid att det ska vara ett som maxat.
Nej, men precis. Jo, men exakt. Och då gör ju det att så här, vi vill ju ge dem högre straff för att vi tycker de förtjänar det. Vi tycker liksom att det handlar om vedergällning. Ja. Det handlar inte om prevention. Det är inte sådana. Och det är där det kan bli lite fel. Och jag tror att det är viktigt att komma ihåg när man diskuterar just det här med högre straff. För att vad är syftet med att ge högre straff? Är det liksom att få fler att begå färre brott? Eller är det någonting annat?
Ja.
För att visst, vi kan ju höja alla straffen och så att de här unika fallen, som de är ju ändå ovanliga, tack och lov. Så att de ska få högre straff. Men det får ju andra konsekvenser också.
Yep.
Liksom vi får nog göra bonusavsnitt på det där, tror jag.
Ja, verkligen, det får vi göra.
Men ja.
Det måste vi. Kom ihåg det nu, Anna. Ja. Nej, men precis. Det är ju verkligen att det får andra konsekvenser, och är vi rädda på de konsekvenserna? För vi måste tänka hela ekvationen ut. Vi kan inte stanna vid en variabel och tycka den är svinviktig. Vi måste liksom kolla på hela.
Ja, och framförallt det här att så här, okej, är det så att vi väljer att ha det på det sättet att i de här unika fallen att då måste det vara någon särskild regel som gör att man kan straffa mycket, mycket hårdare. Det är inte så lätt att göra som man kanske tror. För att det blir, man måste ju vara supertydlig med när ska den regeln tillämpas.
Mm.
När ska man göra de här som liksom, särskilda fallen och hur gör man så att det blir rättssäkert så att det blir att man vet på förhand att gör man så här så får man det här straffet.
Ja, för det där är det, uppfattar jag det som att många liksom bara tycker kan vara lite godtyckligt. Att det här tycker jag är ett fruktansvärt fall. Och då ska det få ett jättehårt straff. Men, och så missar man liksom att du måste ju utforma det på ett sätt så att det inte bara sitter någon nisse som kanske tycker helt annorlunda än dig och godtyckligt drar till med saker. Det här måste ju vara sånt som verkligen har fast mark under fötterna och som det inte går ur liksom.
Nej, precis. Precis så.
Ja, men där får vi grotta in oss i ett bonus, helt klart. Paula, what's up?
Det här är Nyans.
Yes. Ja, det vart ju... Ja, det är väl en underdrift att säga att det här har varit mycket omdebatterat och uppmärksammat fall.
Ja.
Och ja, ni har ju dragit en hel del av diskussionen, liksom utav bara farten här nu, med just domen. Är det ingen fara? Att det var ju mycket upprördhet kring det här med att de inte blev dömda för mord. Att man hade väldigt svårt att liksom få ihop det här, att de inte skulle förstå att han var döende eller ja, risken fanns att han inte skulle fixa den här tortyren som han varit utsatt för. Mm. Men som han har sagt, liksom, att man kan inte bara gå på känslan här. Och faktum är ju fortfarande att man kunde ju inte från rätten bevisa att de förstod att han var på väg att dö. Eller att de kunde sätta sig in i att det nog inte skulle gå. Och hur sjukt den blir så är ju verkligen den här grejen att nej, men de har gjort det här nu under en ganska lång period och han har inte dött. Alltså räknar de med att han kommer inte dö den här gången heller. Och därför fanns inte syftet där. Och det blev ju också mycket diskussioner kring samhällets funktioner, skyddsfunktioner. Varför hade inte ryckts in? Alltså socialen, var fanns socialen? Var fanns skolan? Hur kunde det här missas? Hur kunde han vara borta så länge innan någon började fundera liksom ifrån skolan till exempel, anmäla till socialen eller sådär, att varför är han borta? Att man inte fångar upp via de instanserna heller. Så det var ju mycket diskussion där då om socialens kompetens eller underbemanning, skolornas kompetens och kring anmälningsplikten en skola ska ha.
Uh-huh.
Att den var ju sämre då än vad den är idag kring lärarnas befogenheter och lärarnas anmälningsplikt. Att man bland annat med Bobby i minnet stärkte ju anmälningsplikten för lärare till att det inte liksom behövs finnas tecken på att någonting är fel. Det räcker med en magkänsla. Så har en lärare en magkänsla idag av att någonting inte stämmer i en familj, så är det skäl nog för att den läraren måste anmäla. Och vågar inte läraren själv, utan då kontakta rektor till exempel och säga att jag är misstänksam mot den här familjen, så måste rektorn göra anmälan om inte läraren vill. Eller riktigt törs stå själv liksom sådär. Men det var inte riktigt så hårt på den här anmälningsplikten när det här med Bobby hände. Vilket gjorde att skolan kunde misstänka att någonting var konstigt när han var borta så länge. Men de kunde inte riktigt göra någonting för de hade inga bevis ännu. Vilket de ju aldrig heller riktigt fick eftersom de då höll Bobby hemma just för att inte skolan skulle se de här tecknen på vad han varit utsatt för.
Mm. Och där kan man ju bara slänga in också för skolans skull kanske att skolan tog ju kontakt med Nina liksom igen efter ett tag för att fråga hur det var och så, det berättade jag ju. Men när de hörde att Bobby var sjuk fortfarande så kontaktade de ändå så skolsköterskan och läkare för att försöka liksom få in ett läkarbesök för Bobby, så att de gjorde de ansträngningarna där.
Precis, liksom. De försökte ändå. Men med dagens regelverk som ju också blir ett stöd för lärare att våga anmäla, så hade de också på ett annat sätt kunnat faktiskt kontakta socialen och säga att vi misstänker att någonting inte stämmer här. Istället av
att någon åker dit och tittar bara.
Precis, att vi tror att ni behöver göra ett hembesök här för att titta till hur han mår. Och det hade de ju inte kunnat komma åt liksom. Eller komma ifrån. Sen, jag tycker det är svårt att prata också om fallet Bobby utan vissa paralleller till Gabriel Fernandez-fallet, som ju är lite nyare men amerikanskt. För även där har man ju liksom det här med vuxna som borde försöka vilja sitt barn det bästa men som inte lyckas. Det är en mamma som skyller på sin pojkvän och styrpappa. Att det är han som har bara varit drivande och drivande och drivande och drivande. Men där senare märks liksom i under rättegången och i förhör och sådana här saker att den här tortyren som Gabriel utsattes för delvis var sexuellt för henne. Att det blev en form av förspel. Och de skyllde också på uppfostran. Och framförallt i Gabriels fall då, att de skulle fostra honom till att inte bli bög. Och att den här styrpappan var liksom säker på att Gabriel var homosexuell för att han första åren i sitt liv då hade fått bott hos mammans farbror och farbrorns man. Så farbrorn var ju då homosexuell. Och när i det här fallet så kopplades ju socialen in flera gånger på grund av att Gabriel dök upp i skolan med blåmärken och skärsår och liksom tydliga tecken på att vara våldsutsatt. Och när det liksom uppdagades så började ju också mamman skylla på den här farbrorn och att Gabriel skulle bli utsatt för sexuella övergrepp och sådär, vilket inte fanns några som helst tecken på, utan det var ju bara liksom att det här hade uppstått efter att han hade flyttat till dem. Och när han dör så är det liksom samma sak, att man menar lite på det här att det var inte med flit och de hade inte förstått och han hade ju tålt det här innan. Och han dör ju också på lite att organen stänger ner och kvävs i sina egna spyr. Så att det är väldigt
lite. Jag känner inte till det här fallet. Var var det någonstans?
Det är i USA, nu ska jag se om det var, jag tror att det var Kalifornien.
Är det länge sedan, eller?
Nej, det är inte speciellt länge sedan. Det finns en dokumentärserie på Netflix i ett antal delar om Gabriel Fernandez. Så det heter Gabriel, fallet Gabriel Fernandez, tror jag den heter. Vi ska se här. 2013 hände det här, så det är ju 9 år sedan nu. Och han var 8 år, så han var ju lite yngre. När han blev dödad då. Men som sagt, Netflix-serien heter Fallet Gabriel Fernandez. Så det finns på Netflix. Och det de hade där som de liksom ringer in som ett av de stora problemen med att ingenting hände och att Gabriel blev kvar hos mamman och styvpappan var ju att man i USA använde sig väldigt mycket utav privata företag som sköter handläggningen av sådana här ärenden. Alltså att man liksom leasar ut socialen och handläggarna. Och så att det fanns ju liksom sådana exempel när lärare försökte ringa och säga att det här var jätteakut. Men handläggaren som tog emot samtalet fick absolut inte jobba övertid, för det vägrade de betala. Så att hon skulle sluta precis när hon hade tagit emot det här samtalet. Så att hon skrev bara notering och kunde sen, var hon tvungen att gå hem liksom. Så hon kunde inte göra något mer den dagen. Och dagen efter så var det så mycket annat att göra. Och så att det liksom föll lite mellan stolarna och så var det ingen ordentlig uppföljning på det här. Och det har funnits, alltså, skett liknande fall efter det här också i USA. Med liknande liksom tortyr och sådär. Och vi ska vi på många sätt vara ganska glada över att vi inte får så mycket sådana här fall i Sverige ändå.
Jag bara tänker så här, bara kastar in en sak. Att man, gud vad rör det blev, förlåt. Jag är ju halvamerikan och har lite liksom insyn i den amerikanska kulturen. Och i och för sig, det har väl typ alla nu för tiden. Men never mind. Hur som helst, det är, man har ju en helt annan syn på barn i USA skulle jag säga än i Sverige. I USA så är ju det liksom, barn är ju ens property. Alltså man äger ju sina barn. Jag tror inte aga är förbjudet i alla delstater.
Det är inte förbjudet faktiskt. För någon delstat.
Nej, i någon till och med. Och de har ju inte skrivit på barnkonventionen heller. Precis. Så att jag kan tänka mig att det är mycket, alltså, förekommer mycket mer sånt här där.
Ja, absolut. Alltså det är, i USA så ser man ju ganska mycket fall av det här att agan går över styr, som de säger. Alltså att det börjar med någonting som faktiskt är lagligt och sen eskalerar det. Och det behöver man inte ens ta sig till USA för att se, utan det är liksom, kan man ju se även i Frankrike till exempel, där man räknar med att någonstans mellan 10 och 20 barn varje år blir dödade som ett resultat av att agan har gått över styr. Det vill säga att man ska aga sitt barn för att barnet ska lyda, och så lyder inte barnet ändå, och så tar man i hårdare och hårdare och hårdare, och så en dag så slår man så pass hårt att barnet inte överlever.
Det jävla auktoritära föräldraskapet, ja. Alltså, och det paraplyet, allting som går under det, att när det handlar om att liksom dressera sina barn och få dem att lyda och disciplin, så är precis som du säger, så kommer det eskalera mer och mer. Så kan det sluta sådana skit.
Och så skulle jag säga, så det är ju lite samma barnsyn som är i det här fallet med Bob. Alltså det här Eddie pratar om att han skulle fostras, ja. Han måste tryckas ner, och han tror att han är för högt i rang och liksom sådär. Att det är ju samma barnsyn. Det enda som skiljer i stort är ju att vi egentligen, alltså svenska staten har sagt att vi tycker inte att det här är bra. För att det är så lätt eskalerar, så därför har vi förbjudit det. Ni ska inte slå barnen, för det slutar sällan väl liksom. Men man ska ju ändå komma ihåg, dels är det ju bara typ 2 generationer sedan man faktiskt förbjöd aga i Sverige. Och dels så förbjöd man det ju mot opinionen. Alltså de flesta i Sverige var ju fortfarande för aga. Och det märks, tycker jag, fortfarande i debatten också sådär, att när man pratar till exempel om skolorna och hur det är stökigt eller liksom sådär, så skyller man det ju gärna på då, liksom, så att ja, men läraren har ju tappat alla befogenheter, man får liksom inte ta ett barn i örat längre. Men på min tid så fick man liksom fortfarande smisk med en linjal om man inte skötte sig. Alltså, det finns ju mycket liksom äldre som tyvärr för vidare till yngre generationer att en resolut örfil eller liknande skulle vara någonting positivt, och att det är synd att vi inte får använda det i Sverige idag.
Alltså jag som är mamma till en autist, som en 10-åring också, och som NPF-förälder, att hantera omgivningens syn på att man har ett barn som då inte enligt mångas blickar liksom är uppfostrad på rätt sätt, för att de liksom inte uppför sig på rätt sätt, eller de kanske låter för mycket, eller liksom alla det här regelverket som vi har satt upp med hur barn ska bete sig och vara tyst och lydig och duktig, liksom sitta snäll och vara söt. Det märks ju super tydligt hur den här mentaliteten verkligen finns kvar. Att har man ett barn som avviker från den normen, så är det för väldigt många vuxna det som lättast finns att ta till, eller som finns till hands i en syn på det, är att man har misslyckats med uppfostran, misslyckats med disciplinen. Så att absolut finns det väldigt, väldigt nära. Jag tror precis som du säger, Paula, att det även om det händer saker nu, så var det inte särskilt länge sedan, och att det här lever kvar i väldigt många och fortfarande liksom ligger där bakom, även om det inte är lika påtagligt idag jämfört med 50 år sedan, så är det ju verkligen närvarande.
Men det, jag vet att det kanske 10 år sedan eller något sånt där så gjorde Uppdrag granskning en genomgång av fall i Sverige som rörde just aga och hur domstolarna resonerade. Och egentligen borde vi göra ett bonusavsnitt bara på det här ämnet också. Men för där såg man ju liksom att domstolarna hade en tendens att vilja liksom hitta förmildrande omständigheter till att föräldrarna hade slagit sina barn. Och det var liksom inte sådär, alltså jag vet tyvärr av erfarenhet till exempel att SOS alltså, menar på att händer en ensaka gång att en förälder har örfilat sitt barn eller luggat hårt i håret eller sådana grejer som straff, så är inte det alltid liksom så här skäl till att SOS kommer att göra någon tvingande åtgärd. Utan det kan bli liksom att man säger att men det har bara hänt en ensaka gång. Vi litar på att det inte kommer upprepas ungefär. Men det som hade nått till domstolarna då, och där man ändå liksom, i vissa fall även friade föräldrarna helt ifrån aga, det var alltså liksom så här exempel där det fanns dokumenterat med skador och så, att barn hade blivit piskade med skärp till exempel. Och hade jättetydliga märken på rumpa och rygg efter de här piskslagen. Och där man liksom då resonerade typ att ja, men föräldern hade sagt till och sen sagt till igen. Och barnet lydde inte. Och till sist så tappade föräldern tålamodet. Och då gick det över styr ungefär. Och så har man gett minimistraff eller kanske ingen straff alls. Hanna?
Gud, jag trodde att jag försvann där igen. För det blev så tyst. Jag var inte nej. Nu har jag hoppat över igen. Nej, men jag helt annan sak som jag bara satt och funderade på. Är ju så här att en grej som gör att det här fallet sticker ut med Bobby. Är just att när ett barn dödar sitt barn. Så är det ju nästan alltid psykisk ohälsa hos föräldern som är det involverat. På något sätt.
Vad sa du nu? Du sa när ett barn dödar ett
barn? Jag menar när en förälder dödar ett barn. Nej. Så är det nästan alltid finns det någon form av psykisk ohälsa hos den föräldern som har liksom spelat in i att det händer. Jag säger inte att man kan skylla på det. Man har konstaterat det, att det ofta är så. Men på det sättet sticker ju det här fallet ut, för att det finns ingen liksom riktigt konstaterad psykisk sjukdom hos någon av dem.
Ja. Det är väl säkert därför de är inne och fiskar efter det här med jag-svag.
För att komma dit.
Ja.
Men utan att lyckas.
Ja, att vara jag-svag är inte en psykisk sjukdom.
Nej. Är vi klara, tror ni?
Ja.
Ja, jag tror det.
Alla bara drar efter andan.
Ja.
Det är svårt att bara... jag kan ibland få känslan att det på något sätt känns fel att bara lämna det så här. Att, jag vet inte, att man liksom... Man vill göra någonting, men det finns ju ingenting att göra.
Nej, men jag tänker samtidigt att ta upp sådana här fall för diskussion och liksom försöka få det till att leda till saker genom diskussion, eller bara att man håller levande via diskussion är ju en sak i sig.
Hörni, tack för att ni har lyssnat. Om ni tycker om den här podden och det vi gör, så får ni jättegärna bli Patreons, för då får man bonusavsnitt.
Ska vi inte ha en snackis?
Oj, nu var jag för snabb.
Jag tänkte att du skulle få prata klart, så skulle jag hoppa in här och bara...
Det jag sa gäller fortfarande, men fortsätt lyssna.
Ja, alltså, jag kan klippa den grejen och lägga i slutet istället.
Ja, kör.
Ja. Veckans snackis.
Yes, det här ska bli kul.
Nyans. Jag tänkte att vi ska prata lite om rädslor. Eller närmare bestämt när stora feministiska konton lägger ut om hur fruktansvärt rädd de är som kvinna att röra sig ute i samhället. nu senast som exempel då för någonting att ta avspark i, att Nina Rung har skrivit ett inlägg om hur hon är ute i skogen och tittar på vitsipporna och inte klarar av att slappna av utan behöver gå och titta sig över axeln hela tiden för tänk om det kommer en man. Rädslan för hur lång tid hon ska kunna ligga mördad ute i skogen innan någon kommer hitta kroppen. Hur hon ska försöka fly fast hon vet att hon är chanslös. Och att det här är miljontals kvinnors tankegångar och rädslor varje dag året om. Jag tycker att det är fullt förståeligt att kvinnor är rädda. För att vi matas så hårt hela tiden med att vi ska vara rädda, alla vi som tolkas som kvinnor. Vi ska tänka oss för, vi ska titta oss över axeln, vi ska inte lyssna på musik i ljudisolerande hörlurar. För tänk om någon kommer bakom oss och vi inte hör det. Vi matas med det också utifrån domar emellanåt, alltså när folk sitter och resonerar kring domar. Hur kunde hon gå med den här mannen hem, eller hur kunde hon göra det här och förstod hon inte att hon skulle bli utsatt. Att man liksom förutsätter hela tiden att kvinnor ska passa sig. Och om vi inte passar oss så är det vårt eget fel om vi blir våldtagna. Samtidigt så är ju den här bilden som vi matas med så mycket inte helt realistisk. Precis som jag och Hanna pratade om i förra veckans bonusavsnitt. Att det blir en skev bild. För vi får läsa om alla övergrepp som händer. Om alla överfall. Om allting hemskt. Inte bara i Sverige utan emellanåt liksom i hela världen. I dagens tidevarv med internet och sådär. Vilket gör att den faktiska risken att bli utsatt förstoras upp. Och vi går omkring och är oproportionerligt rädda. Och det här att det är då kvinnor begränsar sina liv så kraftigt på grund av den här rädslan är sjuk och det är fel. Och jag skulle vilja säga så att det finns hjälp att få för att liksom bearbeta ner rädslan till en mer sund och realistisk nivå. För det är inte realistiskt att ständigt gå och titta sig över axeln när man är ute i skogen bland vitsipporna på Öland. Det är liksom sannolikheten att någonting kommer hända är mindre än minimal. Och ändå målar man upp det som att det är den absolut rimligaste rädslan som finns. Och att kvinnor hårdbegränsar sina liv är det absolut rimligaste som finns när det inte är det. Och man kan tycka att det är männen som ska förändra sig så att kvinnor inte behöver vara rädda. Och det håller jag med om. Så att helst skulle ju kvinnor inte behöva vara rädda överhuvudtaget. Men vi ska samtidigt inte heller gå omkring och vara onödigt rädda. Och då upplever jag att många kvinnor är idag. Och att tyvärr feminister som bland annat Nina Rung spär på den här rädslan.
Jag tenderar att hålla med dig, Paula, i det här. Jag tänker ungefär likadant. Och just det här, just skillnaden på att säga, ja, det är fullt förståeligt att man är rädd. Men då kan det också vara viktigt att ta upp sådana saker som hur otroligt ovanligt det är med överfallsvåldtäkter exempelvis, eller överfallsmord, ännu mer ovanligt. Och att så här, då egentligen är det är mer rimligt i så fall att vara rädd för ens egna liksom, anhöriga. Men jag tänker på den här grejen med det här med att men det är inte vårt ansvar att sluta vara rädda. Det är männen som borde sluta utsätta oss för brott. Och så här, jag håller ju definitivt med. Men då får man ju på något sätt köpa att men då får vi ju fortsätta gå runt att vara. Vi kan liksom inte kontrollera att de slutar. Vi kan ju bara kontrollera hur vi hanterar det. Och där får man... Jag vet, alltså jag tycker det är så svårt att prata om det här, för det känns som att man på något sätt skyller på kvinnor så här, du borde bara sluta vara rädd. Men jag håller med Paula i att så här, det blir problematiskt om man hela tiden matar kvinnor med hur rädda vi borde vara, hur farligt det är att leva i Sverige. Jag tycker det blir problematiskt, för att det blir inte proportionerligt i förhållande till alla andra saker som också kan hända oss. Vi är inte lika rädda för andra grejer som också är farliga.
Men vad känner ni när ni ser ett sånt inlägg? För jag har också skrivit sådana, nu var det väldigt många år sedan. Men blir ni irriterade liksom?
Nej, jag blir inte irriterad, men jag kan tycka att det är jävligt synd. Mm. Och sen skulle jag säga att det är lite olika också hur det är formulerat. Alltså, jag kan ju tycka att det är en sak när det formuleras liksom av att min verklighet är att jag är rädd och att jag inte borde behöva vara det. Det är liksom sådana typer av inlägg stör mig inte alls. Men när det är liksom formulerat i den här grejen av att man ska vara rädd, det är naturligt att vara så här rädd för att vi borde vara det, för så här ser samhället ut grej, eller att man liksom talar för typ alla kvinnor, alla känner så här, eller de flesta känner så här. Det kan jag bli lite irriterad över, för att man då cementerar det sen.
Ja, men jag kan bli irriterad över att jag på något sätt kan få till mig att det är fel på mig för att jag inte är rädd. Att så här, det är någonting som jag inte har fattat för att jag inte känner mig rädd på något sätt. Att det är osolidariskt av mig att inte vara det. Men jag bara kommer att tänka på en anekdot, till exempel som min pappa sa till mig för några år sedan. Att så här, han ville inte, där min tunnelbanestation var, till där jag bodde, så var det en park. Och han ville inte att jag skulle gå i den parken på kvällen själv. Och det var ju såklart av omsorg för mig. Men jag vet ju att det, samtidigt så är det ju någonting som, det vore ju exempelvis mycket farligare för mina bröder att gå genom den parken på natten än vad det vore för mig. Rent statistiskt så är det ju så. Och det var ju också det jag sa till min pappa, att så här, du behöver inte säga sånt där till mig, för att det är liksom, frågan är liksom, skulle du säga det till mina bröder också? Nu tror jag för sig att han kan ha gjort det, men ni förstår vad jag menar, att så här, det är ingen som pratar, varför, att jag kan tycka att det känns orättvist att vi ska behöva rädda, men att män inte ska behöva rädda, när vi vet att män utsätter män, alltså överfaller andra män i större utsträckning än vad de överfaller kvinnor. Mm. Så kan jag känna, men ska vi behöva rädda när vi är ute och går? Det är ju farligare för männen att vara ute och gå på natten in i stan. Förstår ni vad jag menar? Mm. Och då kan jag bli så här, men, och det här är ju bara, jag säger inte, det är inget liksom logiskt resonemang. Jag kan bara känna att det känns orättvist ibland. Jag vet att det är farligare för män.
Alltså, det här var ju, haveristerna-gruppen på Facebook hade ju, någon hade lagt upp Ninas inlägg där med en ganska raljerande caption. Och det var otroligt mycket kommentarer. Jag har absolut inte läst varenda, men väldigt mycket som liksom ganska hånfullt pratar om att hon skrämmer upp och överdriver någon rädsla. Och jag tyckte ju att den där, jag blev glad när vi skulle lyfta det här, jag hoppas vi tycker olika. Nej, men jag tyckte att den tråden och de flesta kommentarer där var skräp.
Jag ska säga bara att jag inte läst kommentarerna alls, utan jag bara läst inlägget.
Jag förstår. Mm. Men det gjorde ju också att jag började liksom reflektera kring vad det är som upprör så mycket, och jag är helt med på resonemanget, och det är ju en stor diskussion som vi har. Jag tror jag pratat om den, kanske inte var med er, nej det var det nog inte. Det här om att vi kvinnor blir absolut lärda att vara rädda, vilket säkert gör att vi i många situationer kanske inte, jag menar, att vi underskattar motstånd vi kan göra och så vidare. Att vi, jag vet inte, det finns ett sånt true crime klassiker om nu kommer jag inte ihåg vad hon heter Susan kanske, i USA, som blir, hennes ex lejer en mördare som kommer hem till henne och liksom ska ta livet av henne då, och hon gör en jävla massa motstånd, och det slutar med att hon har ihjäl den här stora mannen som kommer liksom dit för att ta livet av henne. Och det har jag tänkt på väldigt, väldigt mycket, om hur vi, ja, men bli inte bara lärda att vara rädda, men också lärda att vi är, och det vet jag att Nina är inne på i sin text också, att han kommer vara mycket större. Nej, men det här att vi inte har något att sätta emot på något vis, utan att vi är byten för rovdjur, och hur det påverkar oss. Men å andra sidan att prata om den rädslan som är en verklighet för många. Sen om den är rimlig eller inte. Jag menar, jättemånga människor är rädda för att flyga, och det är ju supersäkert att flyga. Liksom. Alla rädslor är inte helt proportionerliga i förhållande till risken.
Men det är det där, förlåt, nu avbröt jag dig. Men jag tror att det är just där. Att folk, jag tror att det är väldigt många som tror att risken är mycket, mycket större än vad den egentligen är. Mm. För att det är det man får höra. Om man gång på gång får höra hur farligt det är, då kommer man tro, alltså de som flyger någonstans och rädda för det, de vet ju att det inte kommer, att en flygkrasch är extremt ovanligt.
Mm.
Och men de flyger och rädda och förstår att så här, nej men ja, det kan hända, men det är jätteovanligt. Men jag tror att folk som är rädda när de går hem från tunnelbanan tror att det är mycket, mycket större risk än vad det är.
Alltså jag skulle säga att jag har nog aldrig träffat någon som har flygrädsla som inte uttrycker att de vet att den här flygrädslan är orimlig. Eller som vet, alltså själva säger så här, att jag kan ju sätta mig i en bil utan problem, fast jag vet att det är mycket, mycket högre risk att jag kommer bli allvarligt skadad eller till och med dö utav att åka bil än vad det är att jag kommer göra det genom att flyga. Och ändå är jag jätterädd för att flyga. Att man vet liksom att det är orimligt. Det som står på det sättet med den här liksom typen av grejer, det är väl liksom just de här som menar att det inte är orimligt att vara så rädd som Nina uttrycker att hon är. Trots att man vet att men risken att hon kommer att drabbas för någonting i det där läget är jättelåg. Det är, jag skulle säga att det är liksom i nivå med att flyga. Det är liksom den risken hon är på.
Men är det inte det här som inte alla männen har sagt i all evinnerlig tid när vi pratar om att man går på stan sent på kvällen och liksom någon går nära efter en och man blir rädd och de bara, men inte alla män. Och där vi var så, men vi vet ju inte vilka. Så att det är ju inte konstigt att vi är rädda. Är inte det samma grej då?
Ja, men det är inget konstigt att vi är rädda. Det är självklart inte konstigt att vi är rädda. Jag menar bara, det jag menade på som jag kan tycka är problematiskt, när vi fortsätter att mata varandra med rädslan på så sätt att det ger bilden av att det sker mycket fler överfall än vad som egentligen sker. Det är det jag menar. Inte att det är orimligt att vara rädd. För det, jag menar, vi är ju liksom kännande varelser. Alltså, man kan ju aldrig säga att en rädsla är orimlig på det sättet.
Nej. Och jag tänker också att det är skillnad att uttrycka liksom att man är rädd när man går där ensam i mötet med en faktisk man. Eller när man är och går i mörkret och man vet att det går en man bakom en. Eller liksom man har sett honom, man har hört honom och sådär. Och som Nina, liksom att hon är helt ensam i skogen och går omkring och är rädd. Det är ju det också att hon och liksom flera andra så här trycker på det här, att man är rädd fast det inte är någon där. Och att just det faktum att ingen är där bidrar till rädslan. Att man är liksom så här, ja men tänk om någon kommer nu. Då är vi helt ensamma och då är det jättefarligt. Och så skruvar man upp rädslan. Fast det blir så snarare så att jo, fast det är ju ännu mindre risk att du faktiskt kommer stöta på någon som vill dig illa. Om du är ute och går mitt i skogen där typ inga andra människor är. Sannolikheten att man stöter på någon till att börja med var ganska låg. Och att man då dessutom ska stöta på någon som blir någon form av tillfällighetsförövare är liksom ännu snäppet lägre. Det är väl just det liksom att hade hon faktiskt mitt ute i skogen där bland vitsipporna plötsligt satt på en ensam man, så har jag full förståelse att hon hade börjat tycka att det är obehagligt om han börjar hänga sig kvar och inte bara passerar. Men nu liksom uttrycker hon den här rädslan i sin ensamhet. Och det är det som blir så konstigt, eller liksom ja, fixera rädslan på något sätt, att man ska gå omkring och vara rädd till och med när man är ensam, just för att man är ensam.
Ja, alltså jag är kluven här. Jag tycker inte att den är så... Jag kan liksom med handen på hjärtat säga att när jag går uppe i skogen så gillar inte jag att ha lurar på mig för att jag vill kunna ha kontroll på hörsel och sånt där. Och sen så att det beror på en rejäl och logiskt uttänkt rädsla eller att det är ett så pass invant beteende hos mig att jag tycker att det är olustigt när jag inte har full... ljudkontroll liksom runt mig eller sikt eller vad det nu är. Det kan jag ju inte säga, men jag vet inte, jag tycker väl ändå om man säger ett syfte och en vikt med att lyfta den här saken och som vi har gjort, jag vet att jag för säkert 10 år sedan kanske skrivit liksom krönika om att gå med nycklarna mellan fingrarna liksom på vägen hem och även liksom lugna områden och sånt för att man inte vet. Och vi har ju haft de här fallen när det har varit överfall i eljusspår och sånt där när polisen har gått ut och, som ju i och för sig blev ramaskri kring, men när polisen har gått ut och sagt att gå inte med lurarna på för att du inte hör liksom.
Men jag tänker, jag bara försöker tänka igenom mitt, liksom, hur jag är i de situationerna och jag springer ju väldigt mycket och sådär. Och är jag, det var, jag sprang hem på kvällen genom Hagaparken i Stockholm. Och då kände jag mig rädd. För det var en lördag kväll och det var mörkt. Och då liksom kom alla de här bilderna upp i mitt huvud, alla de här nyhetsrubrikerna. Och jag tycker inte det är konstigt på något sätt att jag blir rädd. Det är självklart, för att det är det jag har blivit tillsagd om och igen att det här är farligt. Och då är det klart att man blir rädd. Men det jag liksom funderar lite på är vad lösningen på den här rädslan är. Den självklara lösningen är ju så här att män ska sluta, mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Mm. Men ska vi lämna det där? Eller ska vi göra mer? Förstår ni vad jag menar? Ska vi bara säga att så här, ja, vi får fortsätta vara rädda tills det här har upphört? Mm. Eller ska vi börja kanske prata om det på ett lite mer nyanserat sätt? Alltså att man kanske tar upp det här att så här, ja, men det är egentligen så är det ju rent statistiskt mycket farligare för män att gå ensamma genom skogen så, än vad det är för kvinnor. Alltså att man...
Jag tror att människor reagerar då, eller kvinnor sådär, därför att det man hör är då inte alla män-retoriken.
Fast det är ju inte alla män. Det är att män, det är absolut inte jag menar, utan att så här, män utsätter män.
Jo, men jag menar inte att du menar det heller. Nej, men jag tror att det man reagerar på och kanske invänder mot när man kommer och ska liksom nyansera att risken är ju faktiskt inte så hög och så, då tror jag att man direkt i huvudet går till inte alla mäns, det som de har tjatat med sina dumheter i så många år om att vår rädsla är överdriven, vi drar en hel grupp över en kant och liksom jag tror att det är det att det är därför man blir upprörd på det, och jag är ju helt enig med dig att jag är helt enig att det ska liksom,
men jag tror att man får någonstans också gå till sig själv där och fråga sig hur vill man ha det, och vad är man beredd att göra för det här låter jättekonstigt när jag säger det, men accepterar man på något sätt att vara rädd? Nej, jag måste nog... Vänta, vi får cut där. så att jag uttrycker det här rätt. Men någonstans är det så här, vi är i den här situationen idag. Det är som det är idag. Vi ska fortsätta kämpa mot mäns våld och kvinnor. Få män att sluta, göra allt det här. Men här och nu är det så att man tycker att, som Paul också var inne på, att jag är så rädd att jag kan inte gå och plocka blommor i skogen och jag kan liksom inte röra mig ute. Så finns det saker att göra själv för att inte behöva känna sig så rädd. Och en sån grej kan vara att så här, lära sig mer om hur vanligt förekommande det är. För att ta ner rädslan för sin egen skull.
Och att sätta det i ett perspektiv att känner man att man blir ifrågasatt i sin rädsla och att någon liksom tycker att den är överdriven och sånt, så kanske man kan... Man tar några steg tillbaka och tänker på, men varför är det just när jag går själv ute och kanske helt ensam i skogen som den här väldiga rädslan kommer, och inte när jag är i en parrelation med en man till exempel, där vi vet att det är mycket, mycket högre risk. Och det kanske liksom inte är rädslan i sig som det liksom är någonting fel på, men att den blir väldigt projicerad på en sak. Och det här har vi också liksom pratat om väldigt länge, om att när media bildsätter och sätter genrebilder på rubriker som har med våldtäkt att göra, så är de väldigt stereotypa med överfallsvåldtäkter i en liksom gångtunnel eller liknande. Och det där är en mytbild, eller mytbildning är inte, men det är en överdrift som vi måste göra upp med.
Ja, för att det får konsekvenser. Det är väl någonstans det. Att så här... Att vi pumpar ut budskapet med de här, med överfallsvåldtäkter, som att det är den huvudsakliga risken för oss. Mm. Då får det konsekvenser. Men sen, och det är frågan...
Ja. Sen så ska jag bara säga att jag är helt med på det. Jag tror att jag reagerade ganska mycket på, som sagt, på den tråden där jag såg det i den gruppen, därför att det var en otroligt hånfull...
Alltså att det hånas är ju mest för att de inte gillar Nina, så oavsett vad hon säger så ska det hånas. Alltså det jag kan känna som är min huvudsakliga invändning ur just ett feministiskt perspektiv, det är ju just det här, varför ska vi som feminister cementera en rädsla långt över vad män känner? Varför ska vi cementera att kvinnor ska begränsa sina liv på grund av män? Mm.
Bra sagt.
Borde det inte vara i feminismens intresse att säga att nej, vi ska inte vara mer rädd än vad män är rädda. Vi ska kunna röra oss i samhället på samma sätt som män rör sig i samhället. För sannolikheten att vi blir utsatta för någonting är lägre än vad det är för männen. Och är inte männen rädda för att bli nedslagna och rånmördade, varför ska vi vara rädda för att bli våldtagna och mördade när det är lägre risk att vi kommer drabbas av det än vad det är att de kommer bli rånmördade?
Precis. Jag håller helt med dig, Paula, där. Helt med dig. Och det handlar ju inte om att liksom säga att din rädsla är orimlig. Det handlar ju bara om att så här, vi tillsammans, hur vill vi hantera det här på bästa sätt? Och då tycker inte jag att elda på den här rädslan tycker inte jag är rimligt.
För att det man egentligen säger är ju att det är rimligt att kvinnor begränsar sina liv, och jag tycker inte att det är rimligt att det sker. Och jag vet liksom, jag tror inte jag känner en enda man som inte håller med om att det är obehagligt att träffa andra män när man går ensam en mörk kväll på en gågata eller liknande. Eller män i grupp som är på fyllan på efter krogen eller liknande. Alla tycker att det är obehagligt, för att det är en ganska rimlig obehagskänsla att ha. Men det är inte rimligare att kvinnor känner den rädslan än att män gör det. Och det är det som stör mig, att man liksom trycker på det som att det är alltså någonting vi ska befästa, att det är så här det ska vara, att kvinnor ska vara räddare än män. Och det tycker inte jag, och det är det som stör mig.
Jag tror jag tycker det var bättre att skriva typ att beskriva, jag känner mig så här rädd men liksom kom ihåg att så här liten chans är det egentligen. För att inte liksom får att känna som att det sker mycket, mycket oftare än vad det gör.
Just det. I hear you.
Jag blir lite uppspelt.
Nej, men alltså jag tror så här att isolerat så... som sagt så tänker jag på den där biten ganska mycket just med... Alltså framförallt vilken tro vi har på våra kroppar och, så här, och vårt, liksom, det motstånd som vi faktiskt kan göra. Men när det blir den här... det här narrativet att vi är hjälplösa små lamm.
Jag har faktiskt aldrig ens tänkt på det förrän du säger det nu. Nej, men alltså, för att vi har bara utgått ifrån att det är chanslöst. Alltid utgått från det.
Nej, men precis, och att det blir ju en inramning, och sen får vi ju dessutom det här och som man då gärna klumpar ihop med det vi pratar om nu, med att hur farligt det är för kvinnor i nära relationer och liksom lämna och göra motstånd och sånt. Och då blir det också en bit att vi blir lamslagna eller så vinklippta på något sätt i en situation där vi kanske har minst lika mycket kraft och chans till liksom motstånd. Jag tycker den psykologiska biten är väldigt vad det kan göra med oss, att hela tiden få det pådyvlat att vi inte har en chans.
Precis, för att jag menar, om vi vore istället, om vi fick till oss att vi hade mycket att sätta emot, då är det en sån grej som skulle, jag tror att det skulle vara lite enabling och få oss att känna att man inte behöver vara likare.
Nej, för det är klart att det är jätteobehagligt att känna att man är helt chanslös i en situation, och att kommer det en förövare så är man körd. Det är otroligt obehagligt.
Jag har alltid tänkt så. Jag bara, det är game over direkt. Ja. Liksom.
Men det är ju å andra sidan... Alltså det är ju lite kärnan i feministiskt självförsvar.
Visst.
Det är ju inte så himla mycket kring att slå och sparka och sånt där. Utan det är ju väldigt mycket fokus egentligen på det här att du kan försvara dig. Ja. Att faktiskt få in i hjärnan, du kan försvara dig. Ja. För att vi, och jag vet, jag skrev en text om det här på min blogg för massor med år sedan. Just om att det är inte det här kanske ett av patriarkatets starkaste myter på något sätt. Att intala tjejer att vi är chanslösa. Det här går inte. Är du född med snippa så är du chanslös mot dem som är födda med snopp. För att det gör ju liksom att, men det här man pratar om våldskapitalet hos män bygger ju jättemycket på att kvinnor tror att de inte har någonting att sätta emot. Så män behöver liksom inte bli våldsamma alla gånger heller. Det kan, alltså, det pratar man ju om i våldtäktsmål till exempel, det här med frozen fright och sådär. Att det slår ju till delvis utifrån det här att man är så himla rädd för att mannen ska ta till grövre våld om man gör någonting. att man liksom inte kan förmå sig att försöka kämpa emot, för att det också sitter liksom i ryggmärgen någonstans, att det är ingen idé att jag försöker, jag är chanslös. Och det är så ingrott i huvudet liksom, att alltså det blir ju inte ens en formulerad tanke hos de flesta, utan kroppen bara reagerar med: det här kan inte jag ta mig ur, försöker jag så blir det värre, alltså fryser jag, jag gör ingenting och hoppas på att det går över så fort som möjligt.
Ja, ja men precis, har du den sanningen intryckt i dig, att kommer det någon och händer det någonting, eller någon är på väg att ge sig på dig, så har du inte en chans, då är det kört. Det är klart att den rädslan då kickar in mycket, mycket snabbare än om du har fått in en sanning i att du har en motståndskraft som är mäktig. Liksom. Ja, men det var väl en intressant knorr på den diskussionen. Ja. Det skulle jag jättegärna vilja se mycket mer diskussioner om.
Definitivt. Ja, nu Hanna, kan du få köra
nu. Ja, tack för att ni har lyssnat. Och om ni tyckte att det här var bra, så får ni jättegärna bli Patreons. Och då får ni tillgång till våra bonusavsnitt. Och nästa bonusavsnitt vill ni inte missa. Det kommer handla om en våldtäkt som det har skrivits om på sociala medier.
Yes.
Så in och bli Patreons ASAP.
Japp.
Så.
Ja.
Gör det.
Och sen allt det här andra. Ge oss bra betyg och tipsa till andra. Och följ oss på Instagram. Och...
ge oss en fem stjärnor på Spotify och på den andra grejen som jag inte kommer att heta. Apple Podcast för den ena ensamma personen som använder det.
Det är bra.
Tack så jättemycket.
Tack för att ni lyssnade. Vi hörs.
Hej.